Hjärtligt välkomna till ett nytt spännande avsnitt av Kyriotetes-podden. Idag så har jag med mig Sauli Luoma som alldeles strax ska få presentera sig närmare. Och vad vi ska prata om, det har vi någon slags aning om, men vi återkommer till det. Som vanligt så är det ju kul när ni som tittar på YouTube gillar och prenumererar. Det hjälper oss. Vi har också skaffat oss en nymodighet, ett Swish-konto. Och förmodligen så kommer ni se någon QR-kod, hoppas jag, i bild här så småningom. Men ni som bara lyssnar, då är Swish-numret 123-586-1257. 123-586-1257. Och varför det, tycker ni då? Jo, alltså det är ju så att vi gärna skulle vilja utveckla vårt arbete och vi har bara våra egna plånböcker och de räcker inte alltid hela vägen, så att vi är tacksamma för bidrag. Och som vanligt så är det ju så här att i det här sammanhanget så står var och en själv för det som sägs. Så, jag tror jag är klar nu. Hjärtligt välkommen, Sauli.
Tack. Tack så mycket.
Min första fråga blir ju såklart, alltså, vem är du?
Oj, du tog den lilla frågan. Jag tar den kort. Jag är Sauli Luoma, jag är 50 år gammal, eller ung, och lever och bor uppe i Leksand. För tillfället sedan 6 år tillbaka, men har ett helt ursprung från Järna. Där min uppväxt har varit och... Men nu lever jag med min familj där uppe i Leksand, som sagt. Så att, det är väl lite kort vem jag är.
Och jag tänker så här då, alltså, apropå dagens tema då. Alltså på något sätt så kommer vi prata om människokroppen. Vi kommer så småningom att landa i din profession, nämligen osteopati. Och vad det är för någonting och hur det kan förstås och så vidare. Och kanske lite grann se hur hänger det ihop med liksom antroposofi och sånt och hur... Och lite så. Men alltså, jag råkar ju veta att du har ju ett ganska brokigt yrkesliv bakom dig. Som så småningom har lett fram till det du gör idag, så att säga. Jag tänker, kan vi lite backa bandet lite grann?
Hur vi hamnade där lite grann?
Ja, eller alltså, för jag råkar ju känna till att du har ju också förflutet inom läkepedagogik.
Precis.
Så.
Exakt.
Och hockeyspelare kanske.
Ja, men precis.
Och lite sådär. Så vi liksom tar en liten...
liten kortis av
alltihop. Ja, precis. Ja, liksom, varför det blev som det blev.
Ja, men exakt. Så, härligt. Det korta, eller jag kan börja med att berätta att jag växte upp i Järna och jag började snart skolan på Enegärdet. Eller vad säger jag, Eneskolan som är högstadiet, 7, 8, 9 där. Men var så vansinnigt trött på skolan så att ofta så tog jag mig därifrån och besökte mina vänner på Örjanskolan och Valdalsskolan, eller på Solviksskolan. Och det visade sig ju inte vara så smart med tanke på att jag kom inte in på gymnasiet i början när nian slutade. Men jag tog och åkte med min syster och hennes vänner till Grekland istället, för tänkte att jag kommer ändå inte in på gymnasiet. Så. Men en vecka efter att vi hade varit där, då ringer min mamma och säger att du har fått brev, Sauli, från skolan. Du har visst kommit in på gymnasiet. Tjoho, tänkte jag. Jag har kommit in på murargymnasiet, så jag har varit ju murare. Och jag gick hela den svängen och började mura och tänkte att nu är livet frid och fröjd. Och jobbade några år. Men kände redan där vid 19 års ålder att nej, jag vill nog testa någonting annat också. Så jag såg upp mig helt enkelt och började på Mikaelgården i Järna, ett läkepedagogiskt institut för unga människor med autism och så vidare. Och det var liksom öppningen för mig. Bortsett från att jag skolkade från skolan till Valdalsskolan. Men då förstod jag inte så mycket om det. Jag tyckte bara att de hade så mycket roligare. Men på Mikaelgården, där väcktes mitt intresse för antroposofi. Och jag träffade mycket intressanta människor. Och började jobba där. Men jobbade inte så länge förrän jag slutade. Och gick tillbaka till mureriet och fortsatte mura. För att jag sen igen slutade där, för att sen hamnade jag på Salto, arbetsskolan.
Och det var där vi
träffades, första gången. Precis. Och jobbade i ett hus som hette Hasselängen där och trivdes fenomenalt bra. Tyckte, fortfarande kan jag tänka tillbaks på Salto och jag blir liksom varm om hjärtat. Och det räcker med att jag bara åker förbi det. Så det är fantastiskt. Och på det sättet så utvecklade jag också mitt mureri samtidigt som jag jobbade på Salto. Där jag fick förfrågan att ta hand om ett par brokiga elever som inte riktigt hade sin passform just där. Så att jag tog ut dem på praktik lite grann, så de fick följa med mig när jag gjorde lite enklare murarjobb ute i bygden. Och det visade sig att de tyckte det var superkul, och jag fortsatte göra det tills de passade in i formen igen lite grann. Då vi provade igen att komma in i sammanhanget med andra elever och andra pedagoger. Så det var jättefint tycker jag. Och därifrån sen så gick jag tillbaks heltid igen till mureriet. Jag har hoppat och flängt. Och under den här tiden, eller under min ungdom då såklart, så spelade jag väldigt mycket hockey och fotboll. Men på grund av små skavanker som gjorde att jag var tvungen att lägga klubban på hyllan. Men som sagt, jag gick tillbaka till mureriet och för att ta avslutet i mureriet till osteopatin så skedde en olycka för dryga 20 år sedan i ett av mina murarjobb, där jag då också blev överkörd med 3000 kilo över min kropp. Och där och då så hände någonting med min kropp som knappt går att förklara. Det är liksom, saker och ting gick ur funktion kan man säga. Och jag minns så väl läkaren som opererade mig, och efter operationen så säger han: ett tips. Börja redan nu fundera på någonting annat, för du kommer aldrig klara av att mura igen. Jag förstod inte riktigt vad han menade med det, förrän jag försökte ställa mig upp, och då förstod jag att nu fattar jag vad han menar. Jag kan inte stå. Där jag förstod det ännu mer när Försäkringskassan, alltså systemet, kommer in och säger att Sauli, vi tänker förtidspensionera dig. För att det är svårt för dig att få ett arbete. Och jag blev superchockad då jag kände att vadå förtidspensionera? Då förstod jag, på den tiden så gjorde man det. Det är drygt 20 år sedan. Idag skulle man ju aldrig göra det. Och jag kände så här, nej, nej, nej. Ni får göra vad ni vill, men inte det. Men däremot så skulle jag önska att ni kunde hjälpa mig att komma igång igen. Och där och då så stängde de dörren mitt framför snoken på mig. Och då förstod jag att här tog vårdens och systemets kunskap slut. Och då tänkte jag att yes, då får det vara så. Jag kom hem med alla dysfunktionella tankar och känslor. Och kände att hur ska jag gå vidare i livet i det här? Men tack vare mina då tre små barn, så var det väl de som övervann den känslan hos mig att jag ska banne mig klara det. Efterhand så kom jag ur det där. Och fick också lite osteopatisk hjälp utav en liten dam på Östermalm i Stockholm, en fransyska. Jag tänkte, vad ska hon göra med mig? Men hon snurrade runt på mig ett par gånger och jag förstod inte alls någonting av vad hon gjorde. Men efter de gångerna så väckte hon ett hopp i mig och min kropp som gjorde att det här kommer jag fixa. Och rätt och riktigt så fixade jag det. Och från det så började jag utbilda mig. Och
jag tänker, alltså du har ju också, antar jag, liksom när du har jobbat med ungdomar och sådana där saker, alltså på Mikaelgården och så vidare, så finns det ju vissa inslag där av så att säga, olika kroppsliga stöd eller behandlingsformer. Och alltså, men visst alltså, du hade väl börjat också med lite grann att jobba med fötter och sådana saker?
Ja, men precis. Och det var ju för att jag var ju så idrottsintresserad och jag hoppade ju först på en massageterapeutisk utbildning för jag kände att jag behöver ju förstå det här med kroppen lite grann, hur den funkar. Och då gjorde jag det och den var bra på alla sätt och vis. Det var extremt mycket muskler man jobbar med. Och efter det så hoppade jag direkt på och blev fotspecialist. Jag började jobba med fötter, enbart fötter. För att jag har alltid haft lite fotfetisch, om man kan säga så. För att jag vet att någonstans så börjar allting. Och den börjar ju där nere. Och på så sätt så började jag också jobba lite med assyriska fotbollslag på den tiden de spelade i Allsvenskan. Och jobba med deras fötter och började komponera eller började skapa trekomponentsnaglar åt dem för att fotbollsspelare tappar ju naglar. Och man ska ju helst ha en sko som en halv storlek mindre. Så de sitter ju åt som tusan. Och så blir man stämplad så tappar man en nagel. Och tappar man en nagel så vet man att man inte ens kan få på en strumpa. För det gör så ont. Så där var idén om att börja skapa trekomponentsnaglar till dem som i sin tur började liksom växte ut och så fick man klippa och växte ut. Till slut så hade du din originalnagel där. Men det tog sin tid. Så det var storyn kring det. Och med de två utbildningarna så kände jag att men visst, det kan bära mig fram lite grann. Och jag började också hjälpa ungdomar från alla hjärnas håll och kanter. Både där jag hade tidigare jobbat och fick träffa dem igen, fast i en helt annan konstellation. Men kände fortfarande att det saknas någonting. Jag når inte riktigt ända fram. Och då väcktes igen tanken om osteopati som jag som 15-åring fick nosa på för första gången. Och det är som sagt en historia i sig. Det var då jag hoppade på Osteopathögskolan i Stockholm. Där jag var intresserad av just det här begreppet kropp, själ och sinnes. Eller body, mind and spirit som osteopatin har som en viktig hörsten. Där jag gick och väntade hela dagarna och varje vecka, varje månad, varje år. Om att snart så ska vi få lära oss om själen eller det spirituella kring begreppet body, mind and spirit. Men det kom aldrig. Och någonstans i den femåriga utbildningen så var jag lite besviken. Men efter det så började jag själv också nörda in mig lite grann i just vad vikten av själen i begreppet med osteopati. Där jag plötsligt också förstod och knäckte den koden med själen över hur jag då kunde få fram begreppet själ för mina klienter, patienter. Så att de förstod faktiskt vad det stod för. Hur viktigt det är när vi bär på dessa tre kroppar. För det är liksom en viktig del.
Kropp, själ och sinne. Kan vi pausa lite grann där? Jag tänker så där för den som liksom aldrig har hört ordet osteopat eller osteopati.
Ja, just det.
Alltså man liksom stannar lite vid begreppet. Hur skulle du förklara det?
Lite kort, för det är som sagt som vanligt en stor del. Men kort om osteopati så är det en västerländsk manuell terapi. Som bygger på att vi bara har våra händer som verktyg. Ingenting annat. Och förståelsen över just kropp, själ och sinne. Så vi har en gedigen utbildning som består i allt som har med anatomi, fysiologi, patologi. Allt har att göra med det. Och när man förstår det man har läst och kan få ihop det koncept av hur människan också fungerar i de här tre kropparna. Kropp, själ och sinne. Så kan man ganska snart också förstå i behandlingsform hur man behandlar varje del. Att jag behandlar en muskoskeletal kropp, fast tillsammans med sinnet och med själen. För att det kommer den här människan få med sig när hon går därifrån. För att jag släpper aldrig iväg en människa som inte har fått förståelsen över vad det var för avvikelse människan kom in med. Och framförallt hur det kändes att ha de avvikelserna. Till att få undan sina avvikelser. Till att också känna det. Det är då man förstår hur man själv kan hantera det efterhand. Så att det är en viktig del.
Alltså nu krånglar jag till det lite grann här. Men jag tänker också så här. Alltså för att innan vi satt oss här så har vi pratat lite i förväg. Och om vi skulle sätta osteopati i en historisk kontext. För det var ju lite spännande där. Liksom, vart kommer det ifrån och hur hänger det ihop med andra
terapiformer? Ja, men precis. Liksom. Precis. Osteopati är ju en amerikansk, en Andrew Telestill hette herren som var upphovsman till osteopati. Och han startade den första skolan då på 1874. Och det var liksom grunden till västerländsk manuell terapi. Och ganska snart i tidiga skolor som han startade så fick han möta en herre vid namn Palmer. Som började hans skola. Och de två tillsammans kom lite grann i clinch med varandra. För att Palmer, han ansåg inte att Still, han höll inte riktigt med Still i det här helhetsbegreppet över hur man kan behandla en kropp med helhet. Så han slutade ganska snart och for till England. Och där så drog han igång den första kiropraktiska skolan, för han kallar den för kiropraktik, där han menar på att jag kan visst skapa hälsa genom att manipulera ryggradens nivåer som refererar ut till organ och andra strukturer. Så att kiropraktiken är ett litet ursprung ur osteopatin, samt att den naprapatiska behandlingsformen också är det, för att det ursprunger lite grann från kiropraktiken. Så att helheten och grunden är just osteopati.
Alltså kan man säga där liksom att alltså osteopatin tar liksom ett större grepp så att säga, och så att säga kiropraktik blir liksom en liten mer specialiserad metod, eller hur ska man se på det? För jag vet, du drog också något exempel där om bilverkstad.
Ja, men precis, precis. Det är för att förstå kontexten av kunskapen. Jag ska inte ta ner kunskapen av de andra terapiformerna, men däremot så behöver man förstå över vilken kunskap också osteopatin står för, eller osteopaten står för. Och ett exempel är ju till exempel som jag också brukar dra med mina patienter och klienter ibland när de ställer den frågan. Det är just att om vi jämför då med en bilverkstad, det är tokigt kanske att jämföra med en bilverkstad, men just bara av, när vi pratar verktygslådor så frågan är, om du har ett motorhaveri eller du ska byta från sommardäck till vinterdäck och du går till en verkstad där de bara har en slägga och en hammare. Eller gå till en annan bilverkstad där de har en slägga och en hammare och kanske lite oljepåfyllning. Eller en tredje verkstad där de har obefintligt med verktyg. Så väljer ju såklart den här verkstaden som har obefintligt med verktyg. För att den personen har ju då också möjlighet och kapacitet att göra det som din bil behöver. Och att dra den hårda jämförelsen är kanske väldigt, väldigt tuff. Men för mig så är det verkligheten, för att jag tycker att man behöver lära sig att förstå varje människas kropp som söker ens hjälp. För att det finns någonting i varje historia hos varje individ i den här anamnesen som har med medicinsk och social historia att göra. Svaret ligger alltid där. Och lite förhållande hur duktig jag är på att ställa frågor så kommer jag också få svar. Och utifrån de svaren så har vi redan fått fram en bra bild av den här människan. Efterhand så kommer vi också snart upptäcka vad kroppens språk säger. För kroppen är så intelligent Och den är för dum för att klara av att ljuga. Den visar sig alltid på sin rätta sida. Så därför så är det viktigt att lära sig läsa varje kropp. Utifrån det också så får man den här kontexten att jag börjar alltid med att korrigera en kropp och få undan avvikelser. För att sen ta tillbaks människan igen och tala till den att nu tänker jag ge dig dina verktyg som du kan bära med dig ut i din vardag. För att annars blir det liksom ingen förståelse vare sig i sinnet eller i kroppen eller själ. För om jag får förklara de här tre delarna på min klinik, hur jag förklarar kropp, själ och sinne, så är det just som så att utan, eller hur ska jag förklara? Jag tänker så här. Jag har nu under de sista åren innan jag flyttade till Leksand kommit i kontakt med just diagnosen ME som främst drabbar unga kvinnor. Det finns enstaka män också som drabbas av det. Och det är en form av neurologisk sjukdom. Där systemet och vården inte riktigt vet än idag varför vi får det. Det finns massor med olika hypoteser kring det.
Är det för ofta förknippat med smärttillstånd?
Exakt, det börjar oftast med smärttillstånd. Och efter den smärtan, i kombination med smärtan, så kommer den här fullständiga utmattningen. Där det till och med gör ont att bara öppna ögonen. Det gör ont att bara höra ett ljud. Så att den personen vill helst bara ligga i fosterställning i ett mörkt rum med hörselkåpor. Och fruktansvärt. Men det som vi har som den röda tråden i just den diagnosen är just att det är det autonoma nervsystemet som har hamnat i lite grann på flykt. Den vill bara fly. Och för att då benämna de här tre kropparna, jag brukar ta det som ett exempel just för att den diagnosen, den är så tydlig i de här tre kropparna. Det är att när jag träffar en sån människa som ligger i fosterställning i ett mörkt rum med hörselkåpor, det blir att det finns liksom personen är så fullständigt utdränerad på energi så jag orkar inte ens titta. Orkar inte ens höra. Orkar inte ens sätta sig upp. Det betyder att den fysiska och den psykiska kroppen är så oerhört beroende av själen. För själen i det här är urkraften och det här fullständiga urbatteriet hos den här människan. Som plötsligt har fullständigt sinat. Så det spelar liksom ingen roll hur mycket jag sliter och bänder och drar i den fysiska och den psykiska. För det är precis själen som ska ha hjälp. Det är själen som ska få tillbaks energi och kraft. Och hur gör vi då? Jo, då gäller det liksom att få fram och kunna väcka delar i hos den här människan. I en form av förståelse om sig själv. Och det kanske låter konstigt, men för det är så att en människa som har hamnat i det här tillståndet har liksom förlorat tre kroppar av tre. På grund av andra händelser i livet. Där man har totalt, eventuellt, kört över sig själv. Länge nog. Och på det sättet så hamnar man i sådana tillstånd. Och det behöver inte vara det absolut mest dramatiska, men det räcker för att man ska tappa funktionen. Så att det var lite kort bara om de tre kropparna. Och det går att säga hur mycket som helst om det. Men just på kliniken så är just själen i det skeendet urkraften. Och den är AO för att vi ska överhuvudtaget klara av att ta två steg fram. Överhuvudtaget orka tänka att vi ska ta två steg fram. Om inte själen får ligga bak och styra. Så att,
då blir jag lite nyfiken. Alltså, men hur kommer du åt det så att säga?
Ja.
Alltså, det är förmodligen individuellt. Men ändå, alltså, skulle du kunna säga någonting om
ja,
det?
Men, lite generellt bara. Just om man får ta den här gruppen patienter, klienter igen. För att de har ju hamnat i en form av moment 22. För att de får ju tyvärr inget hjälp av systemet på rätt sätt idag. För det finns ju ingenting som systemet kan ge. Mm. För allting grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. Och man har ju inte liksom haft möjlighet att forska inom det här. Mm. Men det vi vet är hur kroppen fungerar. Mm. Hur kan vi tända eld på en kropp igen för att få den att fungera? Mm. Så är det också via själen. Och det är faktiskt, vi tar genvägen via sinnet lite grann. Mm. In i själen. För att få den här personen att bli lite lyhörd. Och jag har redan där troligtvis fått reda på människans beteende, vardagsbeteende, hur den tidigare har levt och så vidare och så vidare och så vidare. Och ur det så kan man sätta ihop lite en aspekt av en approach för just den personen. Att okej, men om vi ändrar ett litet beteende som jag vill att du gör rutinmässigt varje dag. Till exempel, det kan vara så enkelt som jag vill att du flyttar den där blomkrukan från fönstret en decimeter till höger varje dag. Klockan 10. Inte hela världen om det är 10:15 eller 10:30. Eller inte hela världen om du gör det en gång om dagen. Men bara du gör det. Det är så tillräckligt jobbigt för en sån människa att tänka det. Men det är en bra start. Att vi börjar där. Att förändra den. Och när hon känner att hon lyckas, eller han, så får hon så mycket feedback i kroppen. Och då kan vi plötsligt kanske lägga till ytterligare detaljer. Som fysiska händelser i kroppen. Där vi medvetet, om vi får dem upp på fötter och vi får dem ut på en kort promenad, så plötsligt så börjar vi se mönster i deras fysiska aktivitet, där vi också kan börja förändra lite motsatsen eller spegelbilden till vad de alltid gör hela tiden. Och plötsligt så reagerar nervsystemet på det sättet också. Det autonoma, där det sker en feedback i kroppen. Och successivt så bygger man upp kraften i själen. Mm. Som i sin tur kommer ge kraft till sinnet och kroppen också. Mm. Så lite kort bara på det viset. Mm.
Alltså, för jag tänker, jag kan ju vara lite transparent här. Alltså, jag har ju varit patient hos dig en gång.
Mm.
Och hittills så räckte det. Och jag, alltså, på något sätt, för jag hade otroliga ischiasproblem ganska länge. Och då, dels så behandlade du mig, men sen så gav du små tips.
Mm.
Och sen var det klart.
Mm.
Så att du tjänar inte mycket pengar på mig då.
Nej. Men, nej.
Och då tänker jag så här, att alltså, vilka svårigheter har man när man kommer till dig? Eller vilka,
mm.
ja, vem kan vända sig till dig och dina kollegor? Mm.
Det är ju som sagt så att, och det här förknippar jag lite grann med antroposofin, att jag tycker så fint inom antroposofin, om man bara får sväva igen, att när vi jobbar med ungdomar, barn och ungdomar inom antroposofin, så är synsättet så att vi ser inte liksom till deras sjukdom eller svaghet, utan vi ser hellre till deras styrkor och deras förutsättningar. Och jobbar hellre med det.
Mm.
Samma sak är inom osteopatin. Att om vi får in en människa. Vi får inte i det här landet behandla människor med sjukdomar.
Nej.
Men det kan ibland bli så. Att vi träffar en människa med en sjukdom.
Mm.
Och då är det samma sak där. För att vi vet, precis som Still sa då tidigt 1800-talet. Att sjukdomen, den har ju kommit in i kroppen av en anledning. Troligtvis av olika beteende och tillskott av vad du äter och så vidare och så vidare och så vidare. Så att för oss är det så oerhört viktigt att se till det som är det friska i kroppen. Och göra det ännu bättre.
Mm.
För då vet vi att det kommer också ta hand om det sjuka. Istället för att vi sätter på skygglappar och så dyker vi på det sjuka. För det leder ingenstans. Så att svaret på din fråga är egentligen alla.
Ja, just det. Det var lite det som jag for efter.
Ja, exakt. Och det intressanta i det är ju att när jag brukar benämna det där med vad är det för verktyg som de kan få med sig hem, så bottnar alltid verktygen i... Jag är helt ointresserad av att de ska åka hem och dra i massa gula och gröna gummiband. Det handlar inte om det, utan det handlar för mig om att jag vill ändra på vissa beteenden de har varje dag, år ut och år in. Där deras beteenden har bara blivit per automatik. De har inte ens en aning om varför de gör vissa saker. För att det har de lärt sig någon gång under tiden. Och så bara fortsätter man. Och så ser jag vissa beteenden som jag tycker är helt fel. Och när vi börjar ändra på det. Och vi vet ju hur svårt det är att bryta ett mönster och tillsätta ett nytt. Men det är ont nödvändigt att göra det för att komma vidare. Så då bryter vi ett beteende där och då och tillsätter ett nytt. Men vad var frågan?
Du har redan svarat på frågan att man kan ha alla möjliga olika.
Ja, men precis. Du tar patronen lite.
Ja, precis. Men jag kan då bara ta mig själv som exempel igen, alltså, apropå att förändra saker. Mm. För jag minns det så tydligt. För du sa att bland annat så sa du att tänk på hur du går med din högerfot. Du borde liksom tänka på att vrida ut den lite grann.
Ta en liten korrigering.
En liten korrigering. Mm. Så. Alltså högerfoten i det ena fallet och blomkrukan i det andra fallet. Lite så, va?
Precis.
Alltså så.
Ja, exakt. Och det här är rätt intressant när du också nämner... Minns jag inte riktigt hur det var när vi möttes. Men jag minns att vi möttes. Men just när det gäller din högerfot till exempel. Så tänker man så här. Varför är det så viktigt att korrigera högerfoten? Det hade lika gärna kunnat vara i vänsterfot. Nej, för troligtvis så hade du din ischiasproblem säkert på högersidan. Mm. Som gjorde att foten alltid åkte ut. Mm. Så vad händer med till exempel vår sacroiliaka led, alltså SI-leden bak i hur ska jag benämna det lätt så man förstår, på baksidan av ryggen längst ner, leden som fördelar korsben med höftben. Därigenom så löper det ju massa viktiga nerver och kärl som i sin tur hamnar i kläm. Då får vi ett resultat av till exempel ischias. Och mycket kan vi styra själv genom att, om vi kommer på att den ena foten skenar iväg medan den andra är central. Mm. Då är det bra att kunna göra den lilla korrigeringen själv. Mm. För att förstå att då hjälper jag min egen kropp. Mm. Till exempel leden där bak. Så det är en variant. Och det gäller ju att vara lite lyhörd och nyfiken som osteopat. Eller som vilken terapeut som helst. Det handlar om en förståelse. Mm. Och ett inlyssnande i vad patienten kommer med för historia. För varje historia bör vara intressant för en behandling.
Alltså jag tänker också lite, alltså för idag så jobbar du uppe i Dalarna och sen så kommer du ibland ner till Järna. Mm. Alltså har du samarbete med andra läkare och sånt? Eller,
det har väl kanske inte hunnit blivit det.
Eller jag tänker så här också att alltså, jag tänker alltså, för det finns förmodligen de som påstår liksom att men det där är hokus pokus och det är ju ingenting som funkar och så vidare. Och apropå vetenskap och beprövad erfarenhet, alltså du skaffar ju vetenskap drar massa erfarenheter så att säga. Alltså när man pratar liksom om de här sakerna, för du samtal med andra professionella så att säga om de här grejerna?
Mm, absolut. Och det här är ju intressant för att alla drar ju sitt strå till stacken från sitt håll så att säga. Och vare sig det, om man är traditionell läkare eller om man är antroposofisk läkare eller om man är taktilmassör eller vad det nu än är, så har ju alla sin kunskapsbas som de har som utgångspunkt till att hitta målet hos varje individ. Och så den dialogen har vi lite till och från. Och den är viktig. Den är jätteviktig. Så att vi också lär oss att förstå varandra lite grann. Över vad vi själva har för form i arbetet. Men ja, så det är absolut. Den finns. Och den har jag också uppe i Leksand. Med jag får ju som sagt inte arbeta med traditionella läkare, men jag har i alla fall en kommunikation med läkare. Och där de också får en förståelse över hur jag jobbar. För då kan de också ha ett annat språk med sina patienter. Och vice versa för mig. Om jag behöver vidarebefordra en människa till en läkare som jag också känner både tillit och tilltro till, så är det fantastiskt. Men som sagt, idag så har vi ingen legitimation i Sverige, men det har vi, det finns i de andra nordiska länderna. Mm. Men Sverige är det enda land i Norden som inte har legitimation. Så vi får se.
Ja, så alltså, det är liksom lite olika status på yrket så att säga, om man ser internationellt och nordiskt.
Verkligen. Verkligen.
Hur ser det ut i, alltså du sa i Norden så har man en legitimation så att säga, så då man är erkänd av staten.
Exakt.
Alltså, hur är det på andra håll och kanter?
Ja, exakt. Du jobbar ju inom taket av sjukvården.
Mm.
Där du kan bli remitterad till.
Just det.
Från primärvården. Men det existerar inte i det här landet, Sverige, för att vi är fortfarande osynliga i det hela. Men där man också tappar, där kanske våra politiker har tappat historien, eller de kan inte historien helt enkelt. Varför vissa professioner har legitimation och osteopater inte har. Så där är ett stort glapp på historieförståelsen. Men också, tänker jag, det kanske inte är så att alla osteopater också vill bli legitimerade. För det finns ju också en baksida med legitimationen. Mm. Som det gör säkert inom alla professioner med legitimation. Så nej, det där är verkligen en fråga man får ta i tur med om den dyker upp.
Mm.
Så att, men än så länge så är det ändå tacksamt att kunna jobba. För att vi kan också jobba för någonting som kallas för friskvård, som också hjälper väldigt många människor där ute. För att helst av allt så vill man ju kunna hjälpa alla människor. Även fattiga som rika. Svaga som starka. Och tack vare friskvårdspengen, om man har en anställning någonstans i detta avlånga land, så har man ändå möjlighet. För de flesta företagen har en friskvårdspeng.
Mm.
Och den är viktig.
Alltså så man kan jämställa då osteopati med golf till exempel.
Exakt.
Eller ridning.
Exakt.
Eller så.
Ja. Precis. Så att man kan använda friskvårdspengen till att gå på osteopati eller... Ja.
Ändrar det att du liksom ordinerar golf istället?
Eller tvärtom kan det ju vara. Att jag ber att avsluta lite. Nej, men det där är en intressant fråga också. För att det är lite kul. För att när jag kom till Leksand, under de första månaderna kanske, första halvåret, så kommer in en man på kliniken och... Som de kanske flesta känner till, när man nämner Leksand, så har ju Leksand ett fantastiskt ishockeylag. Och har ju en historia kring det. Hela Leksand bygger ju på det här hockeylaget. Det är liksom religionen i Leksand. Och jag tänkte så här, då kommer han in, den här herren, och det är en före detta hockeyspelare. Välkänd över hela Sverige och spelar på alla nivåer. Och kommer in och så säger han till mig så här, Sauli, ja, så sablans ont i ljumsken. Skulle du kunna hjälpa mig? Absolut, så. Men först och främst så tycker jag... Ja, den här mannen var i 50-årsåldern någonstans. Så att hans karriär kanske var slut sen 20 år tillbaka kanske. Så jag sa det, visst kan jag göra det. På ett villkor. Och du tänkte, vadå? Vilket villkor? Att du släpper hockeyklubban här och nu. Och lägger skridskorna på hyllan. Och så tittar han på mig och tänkte, vad säger du? Det har jag gjort för länge sedan. Jo, men titta på hur du står. Du står ju precis som att du vore redo att beteka nu också. Så släpp den. Och när jag nämnde det, då kom han på sig själv. Att han stod ju redo att teka. Han har inte släppt det sedan han slutade spela hockey. Så jag sa det, här och nu så spräcker vi den bubblan. Genom att vi korrigerar din kropp och börjar om från början. Vi gör en form av kontroll. Allt delete. Så när vi gjorde det så kände han inte igen sin egen kropp när han stod. För han har varit så van och hållit den här klubban i handen i hela sitt liv, mer eller mindre. Så det var en tror jag hoppas det, jag har inte träffat honom sedan dess. Jag fick en chans och det var fint. Så att men det är också viktigt där, apropå nu nämnde golf, att så länge man är golfspelare och kanske spelar på en nivå som är ganska hög, man spelar mycket, och golfspelaren åker på en liten dänga någonstans på banan där han blir lite obehagligt och smärtsamt kanske, så är det så viktigt att komma ihåg att om den här personen då ska fortsätta spela på den höga nivån, så får vi inte börja förändra någonting. Men vi ska undanröja eventuella små avvikelser så att han fort kan återgå till golfen. Skulle jag förändra honom, då skulle han bli tvungen att lägga golfklubban på hyllan. Men när den killen eller tjejen är klar med sin karriär, då är du välkommen för att förändra strukturen. För det går inte att leva som en golfspelare eller hockeyspelare 24 timmar om dygnet. Så att därav så är det just den här, den strukturella korrigeringen, så oerhört viktig. För den går ju ihop med liksom, din struktur bör ju gå ihop med din funktion. Så att viktigt är att inte fortsätta bära på avvikelser, för det kommer störa funktionen. Så att undan med avvikelser så blir det mindre motstånd. Och det kan man liksom lära sig av, just de här små verktygen man får med sig hem. De små tipsen.
Jag tänker också sådär, alltså hur vi har liksom lite snuddat vid att det finns liksom beröringspunkter med antroposofi och så vidare. Och jag är inte tvärsäker på hur du liksom bekant du är med liksom väsensleden till exempel. Eller alltså den, alltså ett så pratar man ju då som, hur du har varit inne på det, med andra ord, alltså kropp, själ och ande så att säga.
Mm.
Och man brukar också beskriva inom, alltså bland antroposofer, att vi har olika väsensled, alltså vi har den fysiska kroppen, vi har eterkroppen eller livskroppen, vi har astralkroppen och så har vi jaget. Jag vill ju få det till att det där hänger ju lite grann ihop med det också du beskriver.
Ja, men det gör ju det. Och nu är jag kanske lite för dåligt påläst här och nu om just astralkroppen och eterkroppen, men jag har ganska bra koll på det, och jag har ju alltid tyckt om att med tanke på att jag har lite grann av den antroposofiska bakgrunden, så har jag alltid haft en glädje i mig själv att kombinera osteopatins filosofi med antroposofin. För jag tycker att det går som hand i hand med varandra. Också för att dessa två herrar, både som Steiner och som Still, de hade ju sin tid i samma era. Och jag vet inte riktigt, jag har försökt att få fram information om det, om de någonsin, om de överhuvudtaget kände till varandra.
Just det.
Det skulle vara intressant. För att jag vet ju att om jag nämnde Edgar Cayce där, så hade de två i alla fall en förbindelse. Cayce och Still. Varför också Cayce då väldigt ofta benämnde osteopatiska behandlingar som en viktig del i sina readings. Så jag kan bara förklara det med hur jag ser till just kropp, själ och sinne. Och sen utav det jag förstår inom antroposofin skapa en förbindelse med det.
Alltså för om jag bara ska liksom ta tillbaka liksom till hur jag förstår det här med de här olika antroposofiska kropparna så att säga. Alltså för du pratade också om att liksom få till avvikelser så att säga. Och det skulle jag säga att det har väl, alltså kan både ha med eterkroppen, det vill säga alltså livskroppen eller livsflödena, liksom livet i kroppen att göra. Men också det som man kallar för astralkroppen som har då med psyket och med själen och drifter och sånt att göra.
Exakt. Och ser man till, om jag tar ett exempel igen. För det är alltid lättast att ta sådana exempel. Man får in en klient eller patient på kliniken. Och i den här anamnesen då som man tar. För det kanske egentligen handlar om så enkelt som att det är ett ländryggsbesvär. Om något slag. Och när man går in då på anamnesen och så får man höra den medicinska, den sociala historien kring det här, så märker man att det här har ju ingenting med den fysiska kroppen att göra. Och det kanske inte heller har så mycket med den själsliga kroppen att göra. Men det har 100% med sinnet att göra. Och då vet vi att då har ju allting som vi tar in i våra kroppar, vare sig själsligt, sinnesmässigt eller fysiskt, kommer alltid hamna i kroppen, i den fysiska kroppen. Och där behöver man också förstå då, hur ska jag behandla det här besväret eller de här avvikelserna? Om vi nu får nämna tekniker, så vad är det för teknik jag ska använda? Om jag till exempel får in en patient, klient som kommer med besvär som kommer från sinnet. Då krävs det väldigt ödmjuka och tillit och tilltrosbehandlingar till att få loss det här. Och få en förståelse från bägge parter hur vi kan gå vidare. Eller ännu svårare kanske, själsliga besvär. Som i mitt rum, i min klinik, har med energi att göra. Hur ska jag då klara av att fylla den här personen med energi där och då, utan att kanske för manuellt behandla? Då har ju osteopatin flera behandlingsformer som är så fenomenalt vackra. Och en av dem kallas just för kraniell osteopati, som bygger på att vi jobbar med det autonoma nervsystemet, alltså det kraniella flödet som utgår sig från skallbasen till korsryggen eller korsben eller sacrum, löper längs hela ryggraden. Och där skapas det en motilitet, alltså en inre kroppslig rörelse på grund av att vi har så mycket vätska. Och när vi kan på vårat sätt balansera den här vätskan i en form av bättre harmoni och bättre flöden, så kommer det också förändra den här personen oerhört mycket genom att vi tillför energi. Det är ett sätt att tillföra. Så att det är väldigt viktigt att veta hur, och det där av den här verktygslådan som jag nämnde tidigare blir så viktig, eftersom vi har ingen aning om vad det är som kliver in innanför dörren. Utifrån det så ska vi börja öppna upp den här verktygslådan och titta. Är det någonting jag kan använda här för att hjälpa den här människan? Och sen bygger vi vidare på det. Så så att jobba med osteopati, det är 24/7. Det är inte ett yrke, utan det vad säger man, det livskvalitet och definitivt en filosofi. Och alltså det man hänger inte av sig kappan när man kommer hem, utan den hänger på till dagen efter.
Just det. Men och det, jag tänker liksom, det är inte så att du måste liksom återhämta dig, alltså, eller det är ingen belastning för dig att
fatta
det
sånt? Nej, utan för det viktigaste i början när man började jobba med manuell terapi, så var man ju så enormt slut varje dag. Så att man ville ju inte gå upp dagen efter, för man var så slut. När man då lär sig bearbeta det här och börjar förstå hur ens egen kropp fungerar i förhållande till det här, att hur ska jag lyckas skapa min neutralism i min kropp varje dag? För det betyder att om jag bär på en avvikelse, så kommer jag per automatik få motstånd när jag börjar röra på mig. En avvikelse kan vara så enkelt som att du lägger för mycket tryck på ena sidan. Och om jag då fortsätter att gå med det trycket, så kan jag gångra det med 3 i motstånd. Och fortfarande omedveten. Men om jag kan lära mig det här, att alltid, varje dag, varje gång jag ställer mig upp och bara står på mina ben och kan känna att nu har jag den här neutralismen. Jag bär inte av för mycket framåt, mycket bakåt, höger eller vänster. Då är det fritt fram för mig att börja gå. För då kommer jag fylla mig med energi. Annars dränerar jag energi. Så att det är en enkel ekvation utav det. Men det är i alla fall någonting jag skulle önska att vi liksom alla bara kunde förstå. För att jag tycker, för mig så är det enkel.
Det handlar om att hitta någon slags balans.
Exakt. Och det handlar om att om jag går iväg på behandling så behöver jag förstå det professionen säger. För att jag kanske inte alltid vet vilka avvikelser jag bär på. För det är därför jag går och tar behandling. För jag vill få hjälp. Och jag vill också kunna få lite tips om självhjälp. Så att när jag går dit så vill jag veta vilka avvikelser jag har. Och jag vill också sen känna vilka avvikelser jag har. Så att jag förstår det jag kände. Eller vice versa. Så att, och när jag väl har förstått och jag har känt. Det är då jag kan göra någonting åt saken själv. Innan det så svamlar jag i mörkret. Och därför är det så viktigt som profession att tala om för patienten vad de går och bär på. Vare sig sinnesmässigt, fysiskt eller själsligt. Och man kan bli glatt överraskad ibland.
Jag tror det börjar bli dags att börja avrunda sådär.
Redan?
Tiden går fort. När man, jag föreställer mig att vi skulle kunna fortsätta det här samtalet en timme till. Eller så. Men jag tänker att det här är ju kanske lite början till ett samtal. Jag tänker om alltså den som är lyssnar eller tittar så är nyfiken på att liksom veta mera eller sådär, och kanske nyfiken på dig. Hur kommer man i kontakt med dig?
Ja, men antingen så kan man bara helt enkelt googla mitt namn.
Ja.
Eller så.
Och då skulle vi säga en gång till att du heter
Sauli Luoma. Och jag har en mail som är info@sauliluoma.se. Nej, osteopatsauliluoma.se ska det vara. Men det går att googla fram Sauli Luoma bara. Ja. Och hittar man där någonting så var inte rädd. Hellre en fråga för mycket än för lite. Och jag garanterar, det kommer alltid ett svar. Kanske inte på en gång, men inom kort. Och jag är bara tacksam att få bidra med det jag kan.
Och jag tänker då att alltså innan vi helt avslutar, är det någonting vi, alltså det är säkert något vi har missat, men är det någonting som du tänker som borde lyftas fram nu?
Oj,
eller ska vi säga så?
Vi säger så. Jag är tacksam att ha fått vara med och fått dela det här.
Tack så mycket för att du kom.
Tack.
Det var spännande.
Tack samtal. För att jag fick komma. Ja.